Lasse och Thomas, om ni skulle försöka göra er mormor intresserad av Nick Cave, vad skulle ni då berätta om honom?
Jag skulle säga att han är alltid välklädd, han går alltid i kostym, och fast han har ganska långt hår. Men han spelar sådana ganska känslig musik, han sitter ofta vid piano och sjunger. Jag tror att det här skulle kunna gå hem åtminstone för min mamma.
Jag har en sån där bild där en möjlig mormor finns med, nämligen det var på en filmfestival i Berlin där Nick Cave var tillsammans med en fiktiv dokumentär om honom. Och jag såg honom genom ett hotellfönster, en sån där jättelång, svartmörk, närmast hotfull figur som böjer sig över en liten, gråhårig, smal, spinkig kvinna. Och det fanns både ett enormt hot men också en sån mildhet i den här Nick Caves gest då han böjde sig över den här gamla kvinnan. Att det på något sätt tycker jag ger en bild av honom.
Mormorpoäng helt tydligt där också. Jag skulle kanske berätta om när jag var så Nick Cave för ett par, tre år sedan i Helsingfors, så egentligen läste om spelningen. Nick Cave, han brukar ta kontakt med publiken väldigt sådär intimt, och han hade stirrat en man i ögonen som såg ut som en sån här finländsk tavis, jag kommer inte riktigt ihåg, men sådär supervanlig, förmodligen då stripigt hår, kanske en sån här magväska på magen och så vidare. Och så hade han sagt någonting typ jag önskar att jag var du. Och den här typens gåtfullhet tänker jag att också mormor skulle bli intresserad av. Och ja, kanske det väcker någon slags intresse för att Kulturpodden ska den här veckan ta sig an den australiska musikern och konstnären Nick Cave. En på många sätt motstridig person vars musik ofta hörs när man vill signalera mörker och djup och lidande, som i tv-serier som Peaky Blinders, eller varför inte nya tv-serien om Harry Hole. Och Cave kommer också att spela på Flow-festivalen i Helsingfors i augusti, så vi tänkte att vi gör en djupdykning ner i hans heroinstökiga helvete eller i hans himmelslängtande musik, och undrar att han ser skönheten i världen trots att han har förlorat två söner. Och vi som gör Kulturpodden är Thomas Jansson och Lasse Grönros. Jag heter Sebastian Bergholm. Lasse, kan du börja med att rama in Nick Cave sådär musikaliskt?
No, han föddes ju 1957 i Australien och studerade konst i Melbourne innan han hoppade av och blev istället stans största postpunkprofil. Det var bandet The Boys Next Door i slutet av 70-talet som 1980 bytte namn till The Birthday Party. Och de var en del av den här australiensiska rock- och punkscenen som var väldigt fylld av droger. Närmare bestämt så var det mycket heroin som fanns där då, och det här De spottade inte i sprutan precis, de här Nick Cave och hans birthday party-kollegor. Men det var jätteskramlig musik då i början. Men någon slags fortsättning ändå på den här Easy Beats på 60-talet via AC/DC till The Saints och Radio Birdman på 70-talet. Men just birthday party var väldigt skramlig, nästan olyssningsbar musik. Väldigt svår musik att närma sig. Sen flyttade han till Berlin via London, och där fortsatte han började solokarriär där, och sen blev det liksom, började han lite ändra stil. I de första skivorna var ännu väldigt såna skramlig postpunk, men han trivdes i Berlin ända till 1989, och där började han mera kanske ägna sig åt amerikansk stil, liksom amerikana och det här Elvis-influenserna och så träsk blues började mera komma in i hans musik. Så det var lite blandning av det där gamla punkiga och sen sån här liksom mera lite lugnare stuk, väldigt så predikantaktig stil har han ju alltid haft.
Ja, jag tycker att det där predikantaktiga stilen klär honom väldigt väl, just för att för mig är Nick Cave ganska mycket hans texter som ofta söker någon slags inspiration eller i alla fall klangspråk ur Bibeln, Gamla testamentet, men också sen skönheten i det Nya testamentet. Och Nick Cave, när han ännu bodde hemma där i småstaden i Australien, så var han en sån här korgosse, och han har berättat att han var väldigt intresserad av berättelsen, alltså Bibelns berättelser. Inte så mycket liksom finns Gud eller inte, men jag tänker att han liksom väldigt tydligt är en berättare av historier, för att han slår texter ofta. Ja, historier om lite det ena och det andra. Ofta liksom mänskligt mörker och ur Bibeln så söker han kanske just exempel på fallna människor och människor som på något vis dryper av synd och försöker på något vis berätta deras historia. Han har någonstans sagt att man, om man vill lära sig någonting om livet, så ska man låta de här liksom söndriga människorna och karaktärerna träda fram, att det är där liksom vi kan fatta någonting av vad som pågår här i livet.
Ja, han är ju författare också, har skrivit filmmanus och så jag ser honom just som en sån, som en författare, som en poet som för över det till det där låttexter. Och det är ju som du sa berättelser väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och också på något sätt, det finns någonting samtidigt improvisatoriskt över det hela. Liksom maniskt frammanande av känslor i hans texter, och kanske framförallt i hans sätt att framföra de där texterna som ger dem en extra laddning, tycker jag.
Det som är roligt just om man tänker på vad Lasse berättar om den här väldigt stökiga, heroinmättade början på karriären med birthday party och så vidare. Nick Cave har också någonstans sagt att han drevs av en slags liksom avsky för världen och för människor, att han verkligen liksom föraktade väldigt mycket av det som pågick omkring honom. Och det här föraktet, det finns kanske inte mer kvar i hans sena produktion, utan någonting har ändrats där. Men där i början så finns det någonting väldigt, väldigt mörkt.
Ja, det verkar lite som någon slags lite själavhat i det där gamla, att det är väldigt inåtvänt och deppigt och mörkt. Och han blev ju minst sagt väldigt dekadent, och de här konserterna var ju legendariska, för de var... Jag skulle jämföra kanske just med en ung Iggy Pop. Det var lite samma stuk, han bar överkropp och han kramar sig på golvet och vrider sig och fräser ut de där orden och är väldigt sådär konfrontativ, och ofta kunde han ju vara liksom alldeles galet packad också det där, så att det var väldigt svajigt. Någon gång 1987 så hade han varit på Hultsfredsfestivalen. Det finns en anekdot i en bok om den festivalen. De frågade att vad är de värsta artisterna någonsin som har varit på den här festivalen, frågade arrangören. Från apotekets hylla kom det Nick Cave, och så var det en annan artist också. Jag tror det var Jarvis Cocker. Men att han hade varit liksom så plakat och försvunnen just före de ska börja spela. Och så hade han haft en hel flaska vodka, och så försvann han igen det där. Och hittade de honom någonstans vid ett piano i fel byggnad och sånt här.
Kulturpodden talar alltså om Nick Cave. Och det där, det gör vi eftersom det finns något väldigt spännande i hans konst. Hur han har gått från att vara den här konstiga outsidern på alla sätt till att ha blivit ändå en liksom central figur inom rockmusik som alltid haft ett eget slags uttryck. Men hur kommer det sig då att vi talar om honom?
No, för min del är det kanske lite intressant, för han har aldrig funnits liksom i vardagsrummet i mitt musikutbud. Han har alltid funnits i min lägenhet, men inte i det här centrala rummet. Jag tror jag aldrig har lyssnat på ett helt album med honom från början till slut, för det på något sätt... Jag gillar verkligen inte allt hans material, men det finns en del i hans material som är helt genialiskt, som berör mig jättestarkt. Så det där, för min del var det faktiskt... Via en film som jag kom nära honom. Det var Wim Wenders Himmel över Berlin 1987. Där det finns i slutet av filmen en sån här 5 minuters lång sekvens. En live-sekvens med honom. Och den var så på något sätt magnetisk, den där sekvensen. Dels var det ju speciellt för att det var en så lång live-sekvens i en vanlig spelfilm. Och så var det... insåg jag senare när jag började röra mig i Berlin i början på 90-talet, så var den en så perfekt bild av den där stan. konserten i en övergiven hotellbyggnad, lite slitet, ruffigt, publiken postpunk, svartklädd, jättemörk, den här dystra dystopiska stämningen som Nick Cave skapar, samtidigt som det finns en stark känslomässig laddning i hans musik. Och det var någonting där som gjorde att jag upptäckte att hej, det här är någonting som jag undrar hur jag har kunnat missa under hela 80-talet, den här starka stämningen. Men fortfarande hade det varit en låt, två låtar nu och då. Det är den optimala dosen Nick Cave för mig.
Ja, jag hade egentligen faktiskt samma film. Jag var gymnasist och det där. Så den här filmen av en slump, visste inte alls vem det var. Och sen när man fördes in i det här konsertrummet. Det som hände där var någonting som verkligen inte var vardag i gymnasiet eller för att inte tala om högstadiet i Munksnäs som jag hade gått i. Och det var så otroligt på något vis magnetiskt. Men sen visste jag inte vad det var för band, visste knappt vad det var för film. Så det tog flera år tills jag listade ut att det var Nick Cave. Och sen började jag liksom lyssna på det. Men
jag funderar ännu på det som Berlin betydde för Nick Cave senare, för just vad jag förstod, som Lasse sa, att han först flyttade till London, men där att han verkligen inte kände sig välkomnad, och sen flyttade han till Berlin. Och där, det var på något sätt jätterätt för Nick Cave och det här bandet. De gjorde ju tre plattor och gjorde en Berlin-trilogi på samma sätt som David Bowie hade gjort en Berlin-trilogi tidigare. Men jag upplever också att det var inte liksom det här musikaliska klimatet nödvändigtvis som var rätt för Bowie, utan hela det här konstklimatet, hela det här samhället i Västberlin och det här subversiva, spännande miljön, och också konsten. För mig, det som den regerande bildkonsten i Berlin på den tiden, det var ett gäng som kallades för de unga vilda, som var en väldigt expressionistisk bildkonst. Och det jag senare har sett de här målningarna och tänkt på Nick Cave, så tänker jag att det här var precis, det är liksom sån konst som är hans musik, att han passar på något sätt så totalt in i det klimatet i Berlin på 80-talet och gjorde jättemycket bra musik där då också.
Hur var det med det, Lasse?
No, just det här som Thomas nämner, så var något som jag som förde in mig i honom senare, men det var inte där jag startade med honom. Jag skulle säga om det här med Berlin, att det var ju ett ställe dit ungdomar kanske fortfarande också har sökt sig för att hitta inspiration. Och David Bowie hade ju writer's block just då, och han ville hitta på någonting annat, och så får han med Iggy Pop till Berlin, och sen blev det långa instrumentallåtar på de där Berlin-skivorna. Och jag tror att ja, det var kanske något likadant med Nick Cave, men det som man ofta hittar är ju sen bara nattklubbar. Eller för många så blir det ju de där drogerna och det där festande. Så det var väldigt dekadent där. Men jag måste säga att jag tror att Mercy Seat-låten var något som jag hörde. Att den var liksom i mitt medvetande. Men det var nog skivan Murder Ballads som gjorde mig till ett fan. Alltså var det 1996, och där var ju den här stora hitten Where the Wild Roses Grow, som han gjorde tillsammans med Kylie Minogue. Han hade också en duett med PJ Harvey som han sällskapade med då på samma skiva. Och den för mig blev den där ultimata Nick Cave-perioden och den ultimata skivan för honom. För det är just det där lite hitmaterial, det är ännu ganska så där mustigt och fränt. Tom Waits-aktig musik, men ändå lite radiovänligt. Så den skivan för mig var en sån att jag konstaterade att varenda låt är en 10-poängare nästan för mig. Att sen började jag liksom gräva mig bakåt och hitta just det där mera dekadenta Nick Cave och det där tidigare. Men det lustiga var det att efter den där skivan så gjorde han följande platta, The Boatman's Call, också där mot slutet av 90-talet. Och den är ju sen helt annorlunda. Det är ju en sån piano-balladskiva. Den är väldigt lugn och vackra, sådana kärlekslåtar. Her Black Hair och sådana titlar är där. Och den är väldigt annorlunda än Murder Ballads. Och jag älskar den skivan också. Så jag hittade den där, en sån här konstig brytningspunkt där. För att sen efter det hade varit mera de här pianoballaderna. Efter Boatman's Call.
Det är roligt att du nämner The Mercy Seat-låten. Johnny Cash spelar också in den. någon gång, säkert slutet av 90-talet var det på sina American Recordings, och det där Nick Cave har sagt att i hans version så är det helt tydligt att den här typen som sitter i den här elektriska stolen är skyldig. Det är liksom, ja, inte någon fråga om saken. Men när Johnny Cash sjunger om det så känner man att han är kanske där oskyldigt dömd. Han håller på att ta livet av en oskyldig man. Och det här tycker jag beskriver jättemycket vad Nick Cave var väldigt länge i sin karriär. En typ, alltså jämfört med Johnny Cash som sjunger med en slags medkänsla med människor och förtappade själar och outsiders och så vidare.
Men Nick Cave, så allt handlar om mord. Det temat mord har funnits genom hela karriären, också när han som sina vackraste stunder, så är det någon som blir dödad. Det ligger en yxa i en blodpöl på golvet. Vad du än gör liksom där på tebjudningen, så hittar du den där pistolen eller kniven någonstans där i hans lyrik. Att han är väldigt fascinerad över det där mordtemat. Just Murder Ballads är ju en skiva där varje låt handlar om ett separat fall, ett mordfall. Men ja, jag förstår den där liknelsen. Det är roligt att Johnny Cash har tolkat Cave, och Cave har också tolkat Johnny Cash.
Jo, hur upplever ni alltså Nick Cave? Känns det som att han är autentisk eller helt genuin, eller är han inne i någon slags roll, tänker ni, när han just beskriver de här morden och det här gammaltestamentliga och det här liksom väldigt mustiga, gotiska? För han är predikantaktiga, för att han är ju liksom, ja, teatralisk på många sätt i sitt uttryck, men...
Vad är roll och vad är liv, skulle jag nästan säga, fråga mig i hans fall. För jag vet ju inte naturligtvis, men på något sätt känns det som att han är... Allt i honom är också konsten, och all konst i honom är den han är på riktigt. Att på något sätt är det, nu psykologiserar jag, men jag kan föreställa mig att allt han gör också är ett sökande som han söker i sitt eget huvud och i sin egen själ, och allt går in i varann på något sätt. Och jag tänker också med det här, nu är det ju det gammaltestamentliga har ju nämnts här, men nu har jag inte nu tydligt tittat i hans texter, men har han inte under sitt liv gått mer mot Nya Testamentet ju äldre han har blivit? Jag såg någon...
Nåden kommer in alltså.
Ja, att det nå, han sa i någon intervju ganska nyligen att allt han gör handlar egentligen på något sätt om förlåtelse. Och det är ju inte gammaltestamentliga definitivt mer, där är det mer hämnd och mord, men medan förlåtelse kommer in senare. Och han har också sagt om hopp, att han söker också ett hopp, och hopp för honom är optimism med ett brustet hjärta. Det tycker jag är en vacker one-liner också.
Det som jag tänker att det, ja, här kan man kanske ta in att Nick Cave alltså har förlorat två söner. Arthur dog efter ett fall från en klippa under påverkan av LSD. Är det inte så, Lasse?
Ja, han föll ner i en sån här olycka då, påverkad av droger. Och det där, den här andra sonen som dog 7 år senare, så var en sån som man inte själv hade kontakt med på det sättet. Men det där, jag kollade upp, han gjorde en ganska intressant grej. Det här var väl 96 när han blev nominerad till bästa manliga artist på MTV-galan. Och då skickade han ett sånt brev till MTV där han tackade dem hemskt mycket för deras stöd och för att de har visat hans videor och skrev att han uppskattade det jättemycket. Men han bad dem ändå ta bort hans nominering. Och han skrev bland annat då att min musa är ingen häst och jag deltar inte i en hästkapplöpning. Och även om hon var en häst så skulle jag aldrig fästa henne i en sele vid vagnen som pryds av kapade huvuden och glittrande priser. Att min musa kan bli rädd, kan sparka eller överge mig fullständigt. Det här tycker jag är ganska... Jag vet inte om det är fint, men det är ganska roligt i varje fall. Att någon slags integritet har han. Men det är ju förstås en showgest också. Du får ju mycket uppmärksamhet genom att avstå från en nominering. Avstå från ett pris, och då skrivs det ju ännu mera om dig. Men jag tror att han är ganska genuin i det här, att han är i grunden en poet som tycker om att skriva och fundera på de här tankarna kring någonting större i livet och förhållandet till Gud. Allting är ju introspektivt i hans lyrik. Han skriver aldrig om samhället, till exempel det klassiska punktemat, utan det är alltid liksom inåtblickande om människan och människans förhållande till sin goda och onda sida och till Gud också. Men sen tror jag att han förstärker det här, han gör det mer teatraliskt därför att han är artist och det, han liksom finslipar det sen utåt.
Exakt så där tänker jag också faktiskt. Det är spännande att han aldrig skriver om samhälle och just tittar inåt. Jag tycker att han är en av de mer spännande, vad ska vi säga, moraliska, religiösa, kanske han inte är en tänkare, men artisterna. Och det där just de här dödsfallen han har varit med om, tycker jag att gör hans position till ett litet under på något vis. För att han kommunicerar väldigt ofta också med sina fans via en sån här sajt som heter Red Hand Files, där de skriver in sina livsproblem och han funderar på dem och så liksom, ja, analyserar och tänker på saker som nåd och kärlek och så här. Men det där, just efter den här sonens död så verkar det som att både Nick Cave och hans hustru liksom börjar rota sig mera i världen än tidigare. De förstår att de delar den här liksom sorgen med varenda en människa och genom den insikten så kommer också en slags mildhet, en slags ömhet mot nästan alla människor. Och han uttrycker det jättestarkt, kanske i den där bilden som jag också berättade i början av podden, alltså att han sa att jag önskar att jag var du åt en random typ i publiken. Alltså han försöker liksom söka kontakt, hitta den där kärleken. Och jag tänker att just den här liksom perspektivet av nåd och att förstå att vi alla är liksom så söndriga. Det är det som för mig gör Nick Cave till en mycket bättre artist nu eller för mig mycket mer angelägen artist nu än vad han var tidigare, även om jag tycker om det där skramliga och det där stökiga. Han säger någonting jätteviktigt om den mänskliga situationen som känns liksom mera viktigt än att han ska analysera samhälle eller strukturer eller komma med några politiska utspel. Han är liksom bortom all sån här samhällsdiskussion eller liksom de här diskussionerna vänster, höger och allt det här som vi har omkring oss. Det här liksom diskussionsbrus. Han tar på något vis våra djupaste livsgrejer på allvar, och det som gör honom nästan till en spännande religiös tänkare, att han förstår att det är det som också religionen gör när den är som är bäst. Den funderar på synd, nåd, förtappelse, sådana här saker. Och det finns ett språk och ett sätt att dela med de här grejerna i religionen. Och för honom blir liksom sångar lite samma sak. Det är liksom en nästan transcendent akt. Liksom, någonting som för oss mot det spirituella, mot kärlek på något vis. Så jag tycker det är otroligt spännande.
Just de här sakerna och den här aspekten av artist gör ju ofta att artister hålls väldigt små och inte blir jättestora. Det blir väldigt liksom filosofiskt. Och då har man en liten kärnpublik som älskar en. Men han har ju lyckats bryta sig loss från det här att vara en sån här underground-kultfigur till att bli en mainstream-figur som spelar på flow på huvudscenen och sådär. Och en orsak är det att han har några liksom stora hittar på 90-talet. Och sen att Metallica och Snoop Dogg har gjort covers på hans låtar. Snoop Dogg gjorde Red Right Hand och Metallica gjorde Loverman. Och om du har så pass stora artister som tolkar din musik, så kommer du att ha en ganska stor publik som kommer att börja ta reda på att vad är det här för en artist och hitta dig på nytt. Så att jag tror att de här covergrejerna har breddat också ganska mycket hans publikunderlag.
Men hur tänker du på hans liksom, hur själva musiken låter? Alltså, är han en genre i sig själv? Eller liksom, hur?
Ja, han är väldigt svår att kategorisera, ja. För att han liknar inte riktigt någonting annat. Det finns ju sådana Jim Jones Review, Jim Jones Revival och lite White Stripes har lite av det där samma. Johnny Cash kommer ganska nära, men han har inte det countrystuket sen alls, utan mera bluesigt kanske. Så att Nick Caves musik är väldigt svår att sätta i ett fack. Att han är nog lite sån här egen bubbla. Men han uppskattas ju av sådana som tycker lite softare musik, just på grund av att det är fina texter och det kan vara ganska vackra låtar. Och han uppskattas också av liksom black metal hårdrockare, på grund av det här mörka, det här dekadenta och de här mordtexterna och det här, så att han uppskattas liksom brett, och han är ju en av de här centrala goth-ikonerna tillsammans med Robert Smith från The Cure till exempel, eller Susie Sue från Susie and the Banshees. Så hans namn nämns alltid när man talar om liksom varifrån gotrocken har kommit.
No, Thomas, du nämnde att han inte bara gör musik utan skriver dikter, och han har spelat in lite filmer och han har gjort
romaner och filmmanus, och så var han ju faktiskt aktuell med en konstutställning som hämtade honom ända till Tammerfors här för 4 år sedan, 2022. Det var någon form av små figuriner. De hette Djävulens olika livskeden, som han kallade den här serien på. Var det 8-9 stycken, från att djävulen föds till djävulen dör och sen får, och djävulen får förlåtelse sen där också i slutet. Det var faktiskt i samband med den utställningen som han sa det här med att allt han gör handlar på något sätt om förlåtelse. Och det säger ju också då vi pratar om det här med vad är hans uttryck är konst och vad är han själv. Så det visar ju på något sätt också att hela hans liv på något sätt är sammanvävt med den här konsten. Han, som Lasse sa, så han gick ju i konstskola ett par år i Melbourne. Det var någon dokumentär som jag såg som han sa att första året var han primus och andra året så flippade han ut och märkte att det här är inte för mig, och så slutade han. Men den biten har ju också funnits där hos honom hela tiden. Vilket i sin tur avspeglar sig i hans texter, att han har det här bildkonstnärliga i sig. Och jag tänker också att, eller då jag har sett gamla live-inspelningar av honom just igen från Berlin, så tänker jag att det som scenkonsten idag, det nya i scenkonsten, handlar om att man kopplar ihop det performativa performanceuttryck, bildkonst och ett starkt scenuttryck, nästan chockerande starkt scenuttryck. Så slog det mig att hej, på 80-talet så var Nick Cave just precis det här, ett otroligt nästan chockerande scenuttryck. Det performativa performanceuttrycket med, och sen den här otroligt starka musiken. Vilket gör att också är spännande. Saker och ting går i vågor. Nu har vi saker från 80-talet som kommer på nytt, och man upplever att hej, det här är helt nytt. Och sen gräver man lite i bakgrunden, så märker man att det har nog gjorts tidigare nästan allt, men på ett lite annat sätt.
Han lyckas ju alltid vara intensiv också, både när han som yngre eller har de liksom rockiga giggen, när han är som en sån här predikant eller när han krälar på golvet. Men han kan också få mycket intensitet in i sån här, han sitter bara vid pianot hela konserten. Jag lyckas alltid missa honom, men jag har sett en konsert i sin helhet på Kulturhuset för många år sedan, när han spelade 5 kvällar i rad, och jag var på den där mittersta onsdagskonserten, och han steg en enda gång upp från piano och gick till mikrofonen och sjöng. Och det minns jag bara att han som har rykte om att vara lite jobbig typ och så här, så hade en lite så här torr humor nog. Ändå, det var en kvinna som satt längst fram där nere på det där, på sin stol där man skulle alltså sitta där. Och så klagade hon på att varför får hon röka på scenen, att varför får hon inte röka här. En sån där, vet ni, så när det är ganska tyst i salen, de här som alltid ska ropa ut någonting, och så alla andra, det är jättepinsamt. Nu, hon är jätte cringe, som ungdomarna säger. Och det tyckte jag också. Att det var så här, shut up. Liksom, att kan du inte hålla truten? Att helt fel tillfälle och fel stämning för att liksom hävda sig själv där. Men han tog det ganska bra det där. Han sa något sånt i stil med att jag förstår att, men vänta lite. Det här är snart över det här. Sen får du röka. På ett sådant ganska cool sätt det där. Som att han hade lite sådär självironi och humor också.
Ja, han är ju rolig, han det där. I dokumentären om Kylie Minogue finns en scen där han det där. Där han tar Kylie Minogue till en sån här otroligt trej poesifestival där liksom timmar efter timmar så gammal skäggiga poeter som läser sina alter, så kommer Kylie in så där som en sån här popdrottning, kanske inte då när hon var allra hetast, men ändå så där att alla kände till henne, och sen läser hon upp texten till I Should Be So Lucky, så där otroligt teatraliskt, och det liksom så där spränger den där publiken. Det är så otroligt fint, för att Nick Cave hade bara liksom lagt ihop 1 plus 1 och tänkt att det här är kanske en rolig idé liksom.
Ja, hans stora humor är nog fin. Och det, jag undrar om man någonsin, ser man honom någonsin le eller skratta i något. Men samtidigt, det finns något som glittrar i ögonen då han kan vara rolig. Det var just i Berlin under den här presskonferensen efter filmen han var med i, så var det någon som ställde en fråga som han själv tyckte. Ja, har du sett filmen? Det var alltså efter att filmen hade visats, ja. Så det var presskonferens. Ja, ja. Att skulle du ha sett, du har säkert inte sett filmen, att skulle du ha sett filmen skulle du veta svaret på den här frågan redan. Säger han så där otroligt humoristiskt, men ändå utan att ändra en enda min. Ja. Knappt ett leende, ett mikroskopiskt leende.
No, texterna är liksom helt centrala i Nick Cave. Utan det skulle han inte vara en stor kärna på rock- och alternativ rock-himlen. Vad tänker ni att det är mest intressant i hans sätt att skriva?
Jag kan säga vilken är min favorittext.
Ja, bra.
Det är en låt som heter The Curse of Millhaven. En sån mordhistoria från den där min favoritskiva. För det är de här anekdoterna som han är så bra på att beskriva, de här stämningarna och alltid när någon blir mördad. Men det är att han får liksom fula ord och svordomar och sådana profana saker. Men utan att det låter så där påklistrat att jag säger så här för att låta tuff, som amerikaner ska sätta in fuck för att hävda att nu är de liksom verkligt häftiga. Men att han får in sådana snuskigheter och sånt på ett sådant fint sätt på något sätt. Men jag överlag är inte så jätteintresserad av texten. Att om inte texten har en bra melodi, om det inte finns en bra låt så är jag inte alls intresserad av texten. Men att om det är en bra låt så då blir jag intresserad av lyriken också. Men det är kanske min höjdpunkt, är just den låten.
Jag tänker också att han får alla ord på något sätt att kännas rätt. Också kärleksord eller jätteromantiska ord eller jättesköra ord blir aldrig klyschor eller låter aldrig fel. Och det är ganska stort att få just de orden också att kännas rätt.
Och fraseringen gör ju också att han, de där orden lyfter. Han vet hur han ska liksom använda sin mun för att få ut de här orden.
Och där har han ju sagt också att kanske just när det gäller sådana kärleksord, att de kommer ofta när han har improviserat fram tillsammans med musiken. Och han har sagt att skulle han bara skriva ner de här orden så skulle han aldrig kunna göra dem, för att det skulle låta så fel. Men när de kommer i samband med att musiken skapas och det uppstår ett sådant här improvisatoriskt flöde i hans poesi, så då märker han antagligen också själv att hej, det här funkar, det här känns rätt. Och då får han det också att kännas rätt.
Ja, han jobbar väldigt improvisatoriskt nu för tiden tillsammans med Warren Ellis, kan man kanske säga. Jag håller med om det ni säger, och tänkte kanske bara också staka ut en favorit line. Så där översatt i svenska så börjar en låt med: jag tror inte på en gud som engagerar sig i världen eller lägger sig i den, men baby, jag vet att du gör det. Och sen liksom fortsätter han att om han skulle tro det så skulle han be att den här guden inte rör ett hår på den här älskade. Och det här är liksom kanske en av de vackraste kärlekslåtarna.
Är det Into My Arms?
Into My Arms. Ja, en av de vackraste kärlekslåtarna som någonsin har skrivits, även om han säkert ser på alla sina låtar som kärlekslåtar på något sätt. Och just för att han ser på sina konserter som kärlek, sätt att upprätthålla eller skapa någon slags kärleksband till sin publik. Och eftersom Nick Cave då kommer att spela i Helsingfors i augusti på Flow-festivalen, så vad slags live uppträdande eller hur man ska beskriva det kan man se fram emot? Vad är det som gör honom intressant live?
Utan att ha sett den föregående spelningen på Flow för några år sedan, så tror jag att det kommer att bli ganska likadant, alltså en ganska så där, ska vi säga, rockigt gig och säkert greatest hits set när man spelar på en festival. Jag tror inte att det är det här flygelstuke, att han bara spelar okända, nyare lugna låtar, utan antagligen lite av allting från hela karriären och alla de där hittarna och sen bästa bitarna från hans nyare album. Men mycket publikkontakt, att sträcka ut handen mot publiken och gå nära publiken i främsta raden och ta liksom kontakt med ögonkontakt och vara en sån här lite Jesusfigur på scen som kommer ner till de ynkliga fansen.
Säkert en emotionell spelning, och jag tänker att jag såg den här på Flow senast för några år sedan och insåg att jag var alldeles för långt borta från scenen, att den här publikkontakten som han tog åtminstone då var, man ska vara väldigt nära scenen för att känna av den här publikkontakten, för han riktar sig väldigt starkt till dem som är, jag vet inte, 10-15 närmaste raderna, och de som är längre bort så är långt borta. Det hjälps inte.
Och jag såg också den konserten och jag minns hur jag kände det, och ju mer jag har tänkt på Nick Cave efter det, så desto mer säker är jag på att jag kommer att känna att det är ganska fint att stå med 30, hur många, tiotals tusen andra människor och känna att det är helt okej att vara söndrig och svag ibland, för att det är någon som bryr sig om oss alla.